Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu i sommar så uppträdde jag på tv-inspelningen av Släng dig i brunnens nya säsong. 14 augusti uppträder både jag och Anton Magnusson bland annat. Det är gratis, men det blir alltid fullbokat svinsnabbt, så boka bord redan nu för vi vill gärna ha folk som gillar vår humor i publiken. Jag testkör min tredje stand-up-timme. Endast en gång i sommar. Och det är den 31 augusti på Lund Comedy Festival. Lika bra att säkra en biljett till det redan nu, tycker jag. Det är alltså skämt som inte tidigare har varit med i mina specials som finns på YouTube. Länkar till allt det här hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller swisha valfri summa till 0760-72-47-28. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Fredrik af Trampe.
Ja, det stämmer alldeles utmärkt det.
Välkommen hit.
Tack så mycket. Skojigt att få vara här igen. Mm. Det var lite kul när jag skulle kolla, innan jag skulle åka hit så dubbelkollade jag vilken adress du bor på. Då var jag inne på någon sån här mrkoll.se.
Mr. Koll.
Mr. Koll, inte Mr. Cool utan Mr. Koll. Mm, mm. Men där listar de sånt här också, var folk bor någonstans, inte kanske hur mycket de tjänar, men om de har varit åtalade eller om de har, vad de har för personkopplingar och sådär. Men när jag kollade med din adress så var det så här: Simon Gärdenfors, lite fakta, bott här, har är det delägare i det här företaget, det och det. Och sen stod det, de flesta som söker på information om Simon är från Sorunda.
Va? Ja. Var ligger det?
Jag vet inte vad Sorunda ligger. Det är du som ska veta det i så fall.
Nej,
har du någon liten hemlig following i Sorunda?
Jag vet inte ens var det ligger.
Nej, så det är svårt att säga.
Det låter vagt bekant.
Men kan det vara Dalarna kanske? Jag vet inte.
Mrkoll.se.
Ja.
Jag måste kolla upp det då.
Ja.
Mm, och om man söker på dig på mrkoll.se, vad står det då? Vad kan man säga om dig? För de som inte vet vem du är.
Vad man kan säga om mig på Mrkoll är att jag har ett litet företag som heter Trampe Media Productions och att jag har bott på samma adress i 11 år eller något sånt där. Mm. Men det säger kanske inte så mycket om vem jag är i övrigt. Men jag är ju lite så här journalist och nöjeshistoriskt intresserad och nördig. Jag har tillhör den här lilla nischen som består av mig och Kalle Lind och David Nessle och 2-3 människor till här i Sverige. Det är lite kul för att det är människor som objektivt borde vi 5 hata varandra, men det gör vi inte. Vi är tvärtom ganska goda vänner.
Borde ni inte? Ni har ju mycket att prata om.
Jo, men nördar är ju ofta så fruktansvärt kompromisslösa. Människor som borde kunna vara sams om olika ämnen är inte det, för att de tycker att det är min version, det är min Bob Dylan som är den riktiga Bob Dylan. Den där personens Bob Dylan är helt åt helvete fel, fast han kan lika mycket som jag.
Men alla de namn du nämnde nu var ändå någon form av nördar med en social kompetens och förmåga. Alltså det finns ju en uppsjö av nördar som är väldigt hatiska också. Men ni har ju liksom, ni har ju den kommunikativa aspekten med er liksom. Ni kan kommunicera med folk och så att, ja men det är en rolig kategori av människor. Jag uppskattar att lyssna på alla av er.
Ja, tack, tack.
Och idag så ska vi prata om vår barndoms barnprogram.
Ja, jag tänkte
på TV. Det var ditt initiativ.
Ja, det stämmer.
Men jag kom igång på det. Jag blev väldigt, väldigt peppad. Alltså nostalgi har ju någon ganska hård slagkraft inom de flesta människor. Man märker att folk kommer igång när man nämner någonting de inte har tänkt på länge.
Ja, nej, men så är det ju verkligen. Man kan ju liksom sitta och förlora sig själv. Det är ju det. Om man som jag är så här nördhistoriker och sitter mycket på Kungliga biblioteket i Stockholm och tar fram fakta om saker och ting som jag ska prata om i poddar eller skriva artiklar om. Om man har forskarkonto där så kommer man ju praktiken åt all svensk tv från typ 1979 fram till idag, digitaliserad. Så om man sitter där och ska titta på någonting så måste man se till att hålla fokus utav bara helvete. För annars är det lätt att man börjar, eller som jag i alla fall, börjar associera till någonting från ens barndom. Eller det där gamla tv-minnet, hur var det med den grejen? Och så börjar man kolla på det. Antingen associerar man loss och så börjar man titta på helt andra grejer än vad man har betänkt. Eller så sitter man där och blir helt tårögd. Eller
du har forskarkonto.
Ja, jag har forskarkonto.
Hur skaffar man det?
Man ska vara, minns rätt, man ska vara journalist eller forskare, och så ska man ha en rimlig anledning att vilja ha fram någonting.
Man ansöker om det.
Man ansöker om det på KB helt enkelt.
Och så får man det godkänt eller inte.
Ja, precis. Om det anses rimligt det man gör. Och numera som sagt finns allt digitalt. Förr var det mycket mer apparat med att beställa fram ganska länge. Alltså så här, 2005-2006 fick man fortfarande beställa filmer på SVHS. Om nu, det var inte ens VHS, det var SVHS till och med. Precis, för extra god kvalitet. Och då fick man ju verkligen komma med en bra förklaring till varför man ville ha fram någonting. En film eller ett tv-program. Det är lite enklare idag när man liksom, när allting finns där. Det här borde jag kanske egentligen inte prata om. Nu avslöjar jag för de som brukar lyssna på mig varifrån jag lyckas lokalisera allting.
Ja, men det är ju... Det är inte alla som har tiden och orken.
Nej, och inte intresset heller. Det brukar jag säga. Jag har kompisar som har skrivit om såna här grejer som snackar om att ja, men nu med internet så finns ju allt det där som jag skrev om 2005 som inte fanns tillgängligt någonstans då. Nu finns ju det på YouTube eller sådär. Men det innebär ju inte, bara för att man kan se skäggen-programmen på SVT Play så innebär inte det att man kan nödvändigtvis vet for backstoryn. Då är det liksom bra.
Nej, det är mycket, alltså ja, när jag har kollat upp gamla tv-minnen nu inför det här programmet så är det mycket som inte ligger på YouTube också.
Jo.
Som vi ska återkomma till sen.
Absolut.
Men du har också en bakgrund som skådis.
Ja, just det har jag.
Har du spelat i något barnprogram någon gång?
Ja, det har jag. Och det är väl, hade du haft någon motsvarande gäst som är 10 år yngre än vad jag är så hade det väl det programmet antagligen kommit upp. Det är ett program som heter Eva Adam.
Men det minns jag ändå.
Garton och Unänges tecknade serie som filmatiserade. Och det här var 97, var ett par omgångar. Så var 97 till 2000 som vi spelade in det. Och så sändes det under de åren. Jag har ju inte någon, alltså jag är ju med ganska mycket, men jag syns inte så mycket. Så att jag har liksom ingen stor roll. Så
vad heter din rollkaraktär?
Min rollkaraktär heter Hasse. Och okay, vi är ett par tvåäggstvillingar som heter Hasse och Klasse. Så det var jag och en snubbe som... Jag antar att vi bedömdes vara lika varandra. Mm. Att vi spelar de där rollerna. Klasse är, tror jag, ekonom idag. Jobbar på Stureplan. Så kan det gå. Eller så olika kan det bli. Nej, men jag menar, så jag syns inte jättemycket. Men det är ändå så där någon gång om året så är det någon som hojtar till på... Om man heter som jag gör så är det... Jag kan tänka mig att det verkar ha varit en del kids som liksom har suttit... När de satt och kollade på Eva Adam så hakade de upp sig på det där lustiga namnet i eftertexterna. För det har hänt. För något år sedan så var jag ute och promenerade en sen sommarkväll. Kväll, det var mitt i natten. Klockan var typ 2 på natten. Jag hade varit på någon klubb och jag promenerar hem genom Stockholm. Och så ringer min telefon. Något sånt här nummer. Vem fan är det som ringer så här dags? Och så svarade jag och då var det några 17-åringar i Jönköping. som var aspackade och som satt, jag tror att det var Jönköping i alla fall, och som satt och kollade på gamla Eva Adam-avsnitt och hade just undrar vad han gör nu för tiden. Och så hade de sökt på mig på nätet och hittat mitt nummer. Och nu ringde de 3 på natten och skulle ta reda på vad jag gjorde.
Var det innan eller efter du var en återkommande gäst i Snedtänkt?
Det var innan det, ja.
Okej, okay, så det var, ja, det var det ännu konstigare. Alltså det känns också som en så fyllig grej som 17-åringar kan få för sig.
Ja, jag, i och med att jag var vaken så var det inte så jävla farligt. Så hade jag legat och sovit hade jag nog kanske blivit lite mer... Det här var ju på den tiden när man var tvungen, om man skulle ha telefonen som väckarklocka, så var man tvungen att ha ljudet på
just den natten. Den tiden.
Ja, den tiden. Så då kunde man ju få... Idag hade man fått ett sånt samtal, hade man väl inte hört det helt enkelt.
Nej.
Ja, så kan det gå. Nej, men den verkar ha liksom... 90-talister och även 00-talister... Den verkar vara stor för dem. Eller det var stor för många där.
Vilka
var jättekul. Ja, 99, 00. Och sen kom det en film 2001. Och sådär. Och sådär. Som sagt,
jag var du med inte... i filmen också?
Ja, jag är med allihop. Och som sagt, jag har inte liksom... Jag har verkligen inte någon stor roll. Och jag var inte bidragande på det sättet. Men det är jättekul att det är när folk hör av sig. Eller att den verkar ha gjort... Den verkar vara ihågkommen. Och det är ju skitkul.
Ja, men då har du ändå ännu en... En infallsvinkel i det här, en ståndpunkt, och det är ju som barnarbetare. Men det är ju rätt udda att barnarbete man ser mellan fingrarna på det när det gäller barnskadisar, försäljning av jultidningar och majblommor. Men annars anses det väldigt upprörande med barnarbete.
Jultidningar, fy fan vilken käm det var.
Alltså. Ja, det finns för fortfarande.
Ja, det gör det, jag säljer inte fortfarande jultidningar.
Tror det.
Så var du bra på det?
Jag sålde aldrig.
Nej, okej.
Min storebrorsa gjorde det och han levererade Katte Nisses julalbum till mig väldigt sent. Ja. När det redan hade börjat komma ut i butikerna, så jag var besviken på honom.
Nej, jag sålde, men det var verkligen så. Jag var ju ganska blyg sådär, så jag vågade liksom inte gå runt och knacka på hos folk. Så jag fortfarande tycker jag var skitläskigt. Men jag hade väl typ 2 stående, liksom en gammal tant som bodde i huset intill oss. Och så köpte min mormor alltid någonting. Så de 2. Någon gång kanske jag hade lite mer. För då fick jag någon sån här liten dum plastväckarklocka som la av efter en månad.
Låter som en premie av den lägre graden.
Vad var det finaste man kunde få egentligen?
Mountainbike.
Oj.
Har jag fan med. Du kunde nog få en stereo och en hemdator. Oj, kanske. Det var säkert sådana grejer. Nintendo. Jag vet inte.
Ordet hemdator, bara det. Ja. Ska vi förklara för kidsen här vad en hemdator är för någonting? Ja, nej, vi tar det någon annan gång.
Det gör vi. Jag tror det har blivit dags att kasta sig in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Jajamän.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Då har vi Hawaii Gay Club. Den israeliska druvsaften Anavim. Fanta Zero, Big Wave Golden Ale, Dry Martini, Cherry, Siciliansk citronsaft, Four Loko Gold, 10% alkoholdryck, Go Joy Energy Drink, Egils maltextrakt, Red Bull Kiwi Tropisk Apelsin och Cola.
Oh, fy fan.
Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Jag slutade lyssna efter Hawaii Gay Club. Jag har hört så mycket om den här drinken och jag har aldrig druckit den.
För mig står det vägen mellan Hawaii Gay Club och en draja.
Ja, alltså draja smakar ju, det smakar ju verkligen bara sprit. Det smakar ju verkligen bara läkarsprit. Det är min,
tycker
min,
du det?
Ja, det tycker jag.
Det håller jag inte med om. Okay. Men då tar jag en Hawaii Gay Club.
Ja, det är solidariskt okay. Bra.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Nu är vi tillbaka med vad som har varit Gay Club.
Jajamän.
Det ger lite den här 80-talskänslan. Jag i alla fall kommer att prata mycket om 80-tals barnprogram.
Och det är väl inte alldeles osannolikt att jag kommer göra det också.
Nej.
De överlappar ju lite varandra.
För du är född...
84.
Och jag är född 78.
Lite gemensamma beröringspunkter kommer vi kanske att...
Ja, det kanske vi kommer. Det tror jag. Det är mycket som har gått i repris också.
Ja, precis. Det upptäckte jag nu när jag var nere och slörekade lite inför det här. Det var mycket gamla grejer som gick i repris väldigt sent. Nu ska vi testa här, ska vi se.
Ja, den är ju rosa och färgglad, den här drinken.
Mm, gud vad gott. Mm. Oj, den här drycken levde upp till sitt rykte. Det kan...
Ja, vad bra.
Ja, för fasen.
Den ändå... Det har liksom dykt upp folk som inte har gillat den också. Men de flesta tycker den är lika god som jag tycker den.
Ja, men det är klart, folk gillar olika. Mm. När uppfanns Hawaii Gay Club egentligen?
Jag tror det var ett rätt tidigt avsnitt av Arkivsamtal. Mm-hmm. Men från början så innehöll den lite annorlunda ingredienser. Okay. Jag tror det var någon Simpsons ananasläsk med från början. Som jag inte, som sen byttes ut. Mm-hmm. När jag testade med citronjuice så var det bättre.
Okay.
Mm. Men också namnet. Det var när jag umgicks med graffitimålare som kallade en viss stil inom liksom spraykonst för Hawaii Gay Club. Oh, alltså om man tänker om man tänker som Tivoli spraykonst. Mm. Att där har de lite såna här kioskiga solnedgångar och palmer och sånt just ibland. Det, och det kallade de Hawaii Gay Club. Och sen så när liksom... Men det var nog Passoa och Malibu. I alla fall någon av de ingredienserna i den förhistoriska Hawaii Gay Club. Som jag tror gjorde sin debut i samma avsnitt som Anton Magnusson gjorde sin debut i Arkivsamtal.
Jaha, ja.
Väldigt tidigt avsnitt.
Ja, det här är ju sånt där som alla arkivsamtalnördarna naturligtvis redan har koll på. Men jag känner, det var lite för innan jag började lyssna, tror jag.
Ja, men då så sätter vi igång med barndomens TV.
Ja.
Har du någon spontan favorit du vill börja med?
Nej, favorit, men när du hörde av dig till mig och undrade om jag inte ville vara med och prata lite så hade jag först lite, vad ska man snacka om då? Så gick jag in på YouTube och det första jag får upp i sån här typ rekommenderade val eller vad det heter, det är då Disney Time med Lasse Åberg.
Just
från 1987. Och bara jag liksom såg det så var det någon association som klack till i huvudet. Ja, men det är klart att jag ska prata med Simon. Mm.
Men du var inte så gammal då?
Nej, det var jag inte. Men alltså,
för jag var ju rätt ålder när jag kom.
För det var alltså, det ska man förklara, att det var väl så att då i slutet av 80-talet så hade Disney äntligen släppt till de gamla tidiga Musse, Kalle, Långben, ja, Silly Symphonies, alla de där filmerna. Så att liksom svensk tv kunde äntligen få köpa och visa dem. För det hade man bara nästan bara gjort på Kalanka på julafton, killgissning där, men annars väldigt lite.
Och då... De hade på Lilla Sportspegeln så visade de Sport Goofy, alltså Sport Långben.
Ja,
som sen ganska snabbt tog slut de Långben-filmerna med sporttema, så då började de byta ut dem mot andra Långben och sen blev det liksom Tom och Jerry, tror jag.
Ja, Tom och Jerry var ju standarden när jag var liten. Mm. Det är lite kul att dels säger väl någonting om bristen på underhållning i Sverige som de växte upp, men att min bror och jag som var kompakt sportointresserade kollade ju ändå på Lilla Sportspegeln för att se Tom och Jerry.
Ja, visst, jag kollade också på det. Jag älskar ju, jag hade ett gosedjur med Goofy som jag köpte på, eller fick när vi var på Disneyland när jag var liten. Men jag tror, signaturmelodin till Lilla Sportspegeln, att den från början var någon goofy grej, för de sjunger det på engelska. You can always be number one. Och sen in goofy da, da, da.
Jaha,
och sen så gjorde de då en svensk version av den där artisten Robin sjunger som barn då innan hon slog igenom.
Ja.
Du kan alltid vara nummer ett. Fast då tror jag inte de sjunger någonting om Långben.
Nej, det gör de inte. Jag snabbcheckar texten i huvudet här, det gör de inte. Men det är lite kul för mig. Jag har ju liksom starkare band till det Robin gjorde innan hon breakade som artist.
Innan hon sålde ut.
Ja, precis. Resan till Melonia och Lilla Sportspegeln. Ja, sen jävlar och sällan.
Resan till Melonia.
Ja, det är hon. Det är kul. Barnrollerna, det är hon och Olle Sarri som är barnrollerna där. Det är lite skoj.
Och du gillar Per Nuder med när han dubbade
just det, Narnia.
Sagan om ringen. Eller var det Narnia?
Det var Narnia. Narnia. Det var den här Narnia. Den
tecknade.
Från 70-talet. Just det var Per Nuder med innan Köttberg och allt sånt där. Dekadans.
Innan han sålde ut.
Precis. Och blev samordningsminister. Jävla konstigt titel. Nej, men i alla fall. Men det just det programmet då, tillbaka till Disney Time, det var ju då att Lasse Åberg och någon producent där valde ut ett antal gamla Disney-filmer, Disney-kortfilmer. Mm. Lasse Åberg designade någon särskild studio med antagligen med en hel del från sin egen numera museala, höll jag på att säga.
Lasse Åbergs museum i Bålsta, eller vad
det
ligger?
Ja, det ligger till Bålsta, precis. Mm. Och sen så visade han de här olika kortfilmerna och mellan dem så pratade, och Zorro. 50-talsfilmatiseringen av Zorro med Guy Williams. Och så visade han, mellan det så berättade han ju då ganska mycket trivia. Dels berättade han om vem Disney var och om hur de kom igång. Och,
men du har sett det här i efterhand?
Ja, jag sett det. Men det var just det att min pappa tyckte att det här ska mina söner, det här ska jag spela in. Det här ska de liksom få växa upp med. Så det var en ganska ny. Så jag hade länge, de är väl kvar. Jag har lånat ut dem till en polare och inte fått tillbaka dem ännu. Men det är 6-7 kassetter med alla de här Disney Time-programmen. Mm. Och där har jag lite så här tänkt i efterhand. Jag tänkte nu också när jag tittade på de här klippen. Vad är hönan och vad är ägget? För jag var ju alltså jätteliten. Och såg det här gång på gång. När jag fick. Mina föräldrar var ju så här smarta. De lärde inte mig hur videon funkade. Så jag kunde bara använda videon när de tyckte att det var okej. När de liksom tog en kassett och stoppade in och tryckte på play. Funkade ett par år i alla fall. Men liksom när jag ser det här nu. Att det, är ju, det var ju som en farbror som visade gamla filmer. Och pratade oerhört lågmält. Liksom, och väldigt vuxet. Om de här filmerna. Och berättade massa ganska tramsig trivia om vilka kända konstnärer som har jobbat på Disney och hur Janne Långbens röst blev till och sådär.
Jag minns något inslag om tårtbits ögon.
Just det, det
finns det med. De visar Musse Pigs ögon när man liksom tar ut en tårtbit.
Just det.
Jag fan med till och med han illustrerade
med det. Ja, det gör han. Liksom, med liten, och sen kommer man med att det Kalle Ankas näbbrostrig longitudkvot. Att ju äldre Kalle desto kortare näbben och så.
Längre näbb.
Är det längre näbb? Så kanske.
Ja, han blir kortare och kortare.
Så är det, ja. Just det. För jag försökte googla detta med rostrig longitudkvot. Jag kammade noll, jag måste ha stavat fel. Men också att Kalle hette Onkel Magnus i just någon tidig svensk översättning.
Det har
översättning.
Jag lagt på minnet just från den också. Jag har kollat upp, han har även hetat Tusse vid något tillfälle. Ja, som då, Musse och Tusse.
Onkel Magnus hade i alla fall onkel rätt. Men vet du vad? Magnus, Onkel Donald hade man väl kunnat förstå.
Anka Petus tror jag också han hattat vid det.
Well. Det är som det där med Fantomen och Dragos. Det är ju, han heter det i någon annans
ordspråk. Ja, Dragos säger
jag. Ja, i alla fall. Nej, men så jag kan tänka mig att det där formade nog mig väldigt mycket.
Att du ville också bli en gubbe som pratade med, inte riktigt lika lagmäld röst, men om gamla klipp.
och bifoga totalt värdelös trivia om var Arakoans sång kommer ifrån och sånt där. Så jag tänkte att det finns säkert med i bakgrunden ovanpå att mina föräldrar matade mig med Povel Ramel och Hasse och Tage. Det var liksom, jag trodde nog att vuxna var så där.
Arakoans sång, det är någon gammal mexikansk folkvisa.
Ja, han påstår alla det.
Pappa. Jag har faktiskt kollat upp det själv för att jag funderade på att sampla det en gång.
Jaha.
Eller jag tror Jocke Boberg, som du säkert känner till.
Oh ja, vi känner honom.
Han tror jag samplade någon gång. Och så funderade vi på att göra en far- och son-låt av det. Men det blev aldrig av. Men då tror jag vi kollade upp liksom, eventuella, om det var liksom public domain eller om det var... Om det var...
Men det är någon folkvisa från Popocatépetl, kommer jag ihåg att Boberg berättar. Ja. Det där tror jag finns på YouTube också. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var ett så häftigt ord.
Popocatépetl?
Popocatépetl, det är en bergskedja, tror jag.
Ja, det låter coolt.
Ja, och att han liksom spelade den här låten i originalhastighet. Och sen har jag då försökt hitta någon MP3. Men du menar, det är alltså sant? Den kanske finns någonstans i någon...
Ja, men jag tror jag har hittat den.
Men, får personen ifrån
man royalties? Kan ju ner, man kan alltid pitcha ner den också. Det var det som jag tror...
Åberg gjorde, ja.
Men, för det var ju... Lasse Åbergs tv-program, det hette alltså...
Disney Time.
Disney Time, ja. Och det sades med J, har jag fått Time.
Han hade ju mycket där. Det hade han ju även i Trasan och Bananer, så var det ju sån Film Time. Och
just det.
Electric Banana Band kom, så var det Rock Time.
Trasan och Bananer växte upp med också. Det var ju liksom en... något av det roligaste jag visste då på när jag var riktigt liten.
Det var ju samma här. Det har väl också säkert spelat in mycket de här med corny låtar och tramsiga sketcher.
Frågan är om det visade sig i repris när jag såg det eller om jag såg originalsändningen.
Du, så här, där finns det ju... Där, alltså, Trasan och Bananer omges väl av liksom den största lost tapes-myten som finns i Sverige, tror jag. För det var ju alltså så att den första säsongen kom, det var som jullovsmorgon, julen 1976.
Okay.
Då hette det Trasan Apansson, julens konung. Vilket fick en arg kristen att skriva en radionämndsanmälan om att det är Jesus som är julens konung och inte Trasan Apansson. Det är det som ska vara julens budskap.
Tomten är ju en jaker.
Det är liksom, man fattar inte den här lite ordvitsen, Tarsan, djurens... Men då, den blev en jättesuccé och påstås att den ska ha 100% av Sveriges barn ska ha tittat i en liten mätning. Vet inte hur tillförlitligt det är riktigt. Men,
100%.
Ja, eller om det är Åberg som liksom har tryckt på att det verkligen var så. Jag vet inte. Ja, men i alla fall. Men sen så skulle den sändas i repris några år senare. Och det här kollade jag faktiskt för något år sedan, att bara någon vecka innan den ska börja sändas, några dagar rent av, så upptäcker de att vänta, banden är stekta. De här banden som det ska stå, som det står Trasan Apan som Julens Konung på, där är det i själva verket Hike eller någonting. Mm. Man hade bara raderat originalmaterialet.
Och videobandspelaren fanns inte på den tiden.
Ja, fanns gjorde den väl.
Men det var nog ingen som spelade in det då.
Ja och nej. För sen har det liksom blivit en myt om det här som jag kommer ihåg fanns på en väldigt tidig webbsida. Redan 96-97 fanns en sida som jag tror handlade bara om detta. Att de här tejperna i själva verket fanns kvar, men att SVT på något sätt hade mörkat det. Aha. Jag har en kompis som jobbade på SVT Sales och som jag hade att göra med för ett antal år sedan när jag letade klipp åt Filip och Fredrik. Och jag frågade om det här och hon bara, ja, varenda visning av arkiven vi har så kommer den här frågan upp. Finns de här tejperna kvar? Det gör de inte, och jag förstår liksom inte varför skulle SVT vilja mörka det.
Det skulle vara om han sa något fruktansvärt, det är de liksom som folk har glömt idag, men...
Fast vad skulle det vara? Ja, jag vet inte. Det verkar ju väldigt märkligt. Men ett avsnitt finns bara i alla fall, och det tror jag är någon privatperson som har bandat. För det finns juldagsavsnittet finns på KB faktiskt. Om man har forskarlägg då, så kan man titta på det.
Har du sett det?
Jag har sett det. Rätt skoj. Liksom, det var som Trasan och Bananen var sen. För det här med att de upptäckte att tejperna var förstörda ledde ju då till att Trasan och Bananen fick göra en ny serie, och den sändes där 80-81. Så du kan mycket väl ha sett den första gången. Sen gick den med repris ganska mycket, kan jag tänka
80-81,
mig.
Ja, men jaha, då var jag liksom 81, var jag kanske tre någonting. Ja. Jag är född 78, just så det borde jag ju vara. Men för jag minns ändå att vi kollade på det på dagis.
Okay.
Att det var så stort liksom bland barn att vi till och med slog på tvn på dagis vid något tillfälle. Jag vet inte när det sändes på dagen. Man var kvar länge på dagis, men jag minns det. Ja, men jag kanske var så ung.
Ja, jag vet inte.
Eller så sändes det i repris några år senare.
Jag såg det när det gick som inslag i Klasses frukostklubb i början av 90-talet.
Det var alltså Klasse Möllberg då?
Han hade ett eget program i Malmö TV som han tyckte var... Det kom jag också så oerhört häftigt. Jag var 6-7 år gammal, och att han hade en fjärrkontroll med vilken han styrde hela sin studio. Han kunde liksom trycka på en knapp så kom det liksom ut en bäddmadrass eller bäddsoffa ur ett hål i väggen. Eller så tryckte han på en knapp så kom det ett fax ur faxmaskinen. Fax, måste jag förklara vad en fax är? Nej, vi hoppade. Nej. Och trycker på en sån tv går igång. Det var verkligen den här känslan av att det här är high tech.
Ja, men bodde du i Malmö då, eller hur kom det sig att du sa det?
Nej, alltså det var gjort på Malmö TV, men det sändes.
Ja, för jag minns också. För det var ju vissa program, alltså jag är uppvuxen med dansk tv också, danska barnprogram.
Just det.
Och i och för sig visades vissa danska barnprogram på svensk tv också. Har du sett till exempel Doxedrängen?
Inte på rak arm.
Det var en superhjälteparodi. Det var från 88-89.
Okay.
Av Peter Gren Larsen och Cecil Olrik. Det var manus och regi då. Mm. Men det var liksom... Jag har inte riktigt vågat se om det. För när jag såg det så tyckte jag det var det bästa jag någonsin sett. Det roligaste. Det var någon form av liksom... Jag var väl runt 10 då, 10-11, och liksom den ironin, jag fattade deras ironi liksom. De gick i skolan och svaret på alla frågorna de fick i skolan, det var USA. Så här, var ligger världens högsta berg? USA, fröken! Det är fullständigt korrekt.
Det låter ju verkligen skitkul, men jag fattar, man vill inte... Nej. Du nämnde Narnia där. Det gjordes ju en BBC-Narnia-serie också. Alltså en spelfilmserie där i slutet av 80-talet som gick på jullovsmorgon när jag var liten. Och som jag tyckte var jättehäftigt. Och som jag sen såg om för något år sedan. Och det var ju verkligen, det var jobbigt. För det som jag mindes som stora folkmassor i de här stridsscenerna, det är ju två personer som står i en skogsdunge och skriker och ser lite liksom ditritade monster. Och det är jobbigt det där.
Ja, men jag tänkte på när du sa det här high-tech klassisk frukostklubb. För jag minns också ett tv-program som då var lördagsgodis. Så du det någonsin?
Hette det lördagsgodis?
Det var med då Robert Sjöblom som programledare och just hans sköldpadda Jalle. I och för sig, det visades 1986, så du var nog för ung då.
Men Robert Sjöblom kommer jag ihåg, han var ju skådis och
Ja. Han har varit med mycket.
Ja, det största man inte har sett på ett tag dock. Jag vet inte om han lever.
Jag tror han har haft en del biroller i filmer. Liksom, även sent. Alltså kanske i Män som hatar kvinnor eller något sånt.
Ja, just det.
Jag kollade upp lite vad han hade gjort på sista tiden. Han har varit med jättemycket film. Men,
okay.
men jag minns det tv-programmet att det var så fruktansvärt coolt att de zoomade in en godispåse och så satt han och programledaren inne i godispåsen. Med en massa godis inne. Och det såg jag nu på YouTube bara innan tidigare idag. Och det såg ju så bä ut. De hade hängt upp ett lakan. Det var några målade träklossar som såg ut som engelsk konfekt. Och han stod där och liksom de hade ljusat lakanet lite. Det är liksom man, som barn minns jag. Fan vad coolt. Hur har de lyckats få in honom i en godispåse?
Det är som stop motion-effekterna i första Terminator. Det är liksom... Det var verkligen state of the art då. Men när man ser nu så blir det lite cringe-shit hur bra det än är i övrigt.
Men en slags lördagsgodis, för det var så här att när jag var väl då 10 år eller någonting när jag hade då jag kommer ihåg att jag förhandlade med min mamma om vad jag skulle liksom, jag hade väl brutit mot någon regel, kommit hem för sent eller liksom inte följt med till farmor på, jag vet inte vad det var jag hade gjort men det var så här att hon tog med mig i diskussionen, vad ska vi göra ifall du inte lyder, vad ska du få för straff? Och så föreslog hon att jag inte skulle få mitt lördagsgodis.
Lite dubbelmening. Eller?
Nej. Det var verkligen, alltså jag fick lördagsgodis. Och det var avdrag på veckopeng och sånt var ju också liksom straff man kunde få. Men jag tyckte det var lite väl hårt då att inte få det liksom godiset. Så då föreslog jag, vi kan ha då att jag inte får titta på tv-programmet lördagsgodis.
Sneaky.
Och hon sa, va? Men tycker du ens det är bra det programmet? Så ja, det. Jo, men det är jättebra.
Fan, det var en hal jävel redan då. Det var ju väldigt smart faktiskt.
Jag tror inte hon gick med på det.
Hur gammal var du?
10. Men jag tror inte hon gick med på det. För hon märkte väl att jag inte skulle svida så mycket om jag inte fick se lördagsskull.
Worth a shot. Jag hade nog inte någonting sånt. Däremot kommer jag ihåg att mina föräldrar, det här var ju liksom post-videovålds eran där, så jag kommer ihåg att när Turtles blev en grej och jag fick låna en videokassett med Turtles-filmer av min kompis Henkan, då ville mina föräldrar kontrolltitta på det först, för att det inte skulle vara för våldsamt och att inte skulle kunna få...
Men det hette Hero Turtles då, inte Ninja Turtles? Eller?
Det gjorde det kanske, ja. Och det godkände de, så jag fick titta på det. Det fick ju tyvärr bieffekten att jag sen la alldeles för mycket tid på att försöka lyckas med det första Turtles-spelet till Nintendo, som var en sån riktig bitch.
När kom det?
89, tror jag.
För det var nog första gången jag såg Turtles på bild. Okay. Det var nog när jag hade en amerikansk serietidning och det var en annons för Turtles-spelet då.
Jaha.
Och jag tyckte det såg så coolt ut, men det hade liksom inte gått på svensk tv då, eller jag hade inte kabel-tv i alla fall, eller jag vet inte om kabel-tv ens hade kommit till Sverige. Det kanske fanns Super Channel och Sky Channel och sånt.
Just det. Ja, men det var ett spel som såg väldigt coolt ut, som bitvis var rätt coolt, men och det tror jag
men det här var nog liksom då annonsen för det var ju säkert en olje- eller gouache-målning då som såg väldigt realistisk ut liksom av de här sköldpaddorna. Och det var ju den som jag liksom blev ett fan av, bara den här annonsen. Att jag började rita egna Turtles, alltså så här, den bilden tyckte jag var så coolt, och namnet, jag gillar ju ninja-grejen också liksom, så jag tyckte det var coolt. Och sen så flera år senare så dök Turtles upp i Sverige. Men då var jag lite för gammal för det.
Nej, jag var nog precis i målgrupp där. För jag tror att det blev en stor, riktigt stor grej, den tecknade serien där. Jag vet inte om den gjordes då, men det där början av 90-talet.
Tecknade filmserien.
Ja, precis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Nej, men för det där, det är återigen så här hur det var innan internet. För att det här Turtles-spelet, jag är inte den första som gör den observationen, men det är liksom, vilka tittade mest på Turtles? Barn. Vilka kommer att köpa det här spelet? Barn. Ska man då göra spelet fruktansvärt jävla skitsvårt? Nej. Det fanns framförallt fanns det, jag tror aldrig jag kom längre, det finns en dammnivå i det spelet. Som
men är det inte det att det håller längre också? Att om det är
ja,
svårt?
Jo, visst. Men det, ja, men det är inte riktigt i paritet med nivån av frustration. Till slut går man upp. Men den här dammnivån var att man ska liksom, du ska desarmera typ 4-5 bomber i en damm som du ska simma igenom. Du ska göra det på tid och du har hela tiden omkring dig strömförande typ sjögräs. Och du ska göra på det och det som liksom bränner dig hela tiden, så du kommer ha förlorat alla liv innan du ens har nått till andra bomben. Och det där var jag så satans frustrerad över. Och det var ju det som var så underbart sen när man blev äldre och det kom internet och man insåg att alla barn i hela världen som spelade det här spelet hade just den upplevelsen.
Du var inte ensam.
Nej, gud nej. Det kunde man ju uppleva på ett annat sätt för sitt nörderni och sina konstiga
intressen. Det är skönt att det var traumat du minns som du inte var ensam.
Ja, fy fan vad man har lidit ändå. Ja.
Men jag tänkte på just Disney Time då. Mm. För sen kom ett program som hette Disneyklubben. Då var jag lite äldre. Det var nog mer min lilla syster som är 5 år yngre som kollade på det. Jag gillar ju fortfarande tecknad film då, så jag kollade på det, men inte lika slaviskt. Men nej, då var det ju Alice Bah som hon hette då.
Just det,
Alice Bah Kuhnke.
Eva Röse var skådespelerskan.
Och Johan Pettersson.
Jajamän, Kaffe Bärs Johan Pettersson.
Ja, så det var ju tre. De var programledare då.
Ja, de var programledare.
Men tog de över efter Lasse Åbergs Disney Time?
Nej, det kan man inte riktigt säga. Dels var det så att efter att Åberg gjorde Disney Time så var det en kille som hette Rolf Arsenius som gjorde Disney Time.
Och då hette det fortfarande Disney Time.
Hette fortfarande Disney Time, var fortfarande ungefär samma kortfilmer och Zorro. Och han pratade också väldigt lågmält och vuxet och sådär. Jag har sen, många år senare såg jag en film om Tredje rikets estetiska ideal. Undergångens arkitektur tror jag den heter. Skitbra film. Men det blev väldigt jobbigt för då var det han, Rolf Arsenius, som var speakerrösten. Det skar sig lite i mitt huvud och ser de här hemska bilderna av liksom av vanställda människor och en skrattande Hitler, och så hör man liksom den här trygga rösten från Disney Time ovanpå. Nej, men Disneyklubben var ju några år senare. Det var 92. Jag är ganska säker på. Jag tror faktiskt att det började sändas samma kväll som Rederiet i augusti 92. Det var också första gången jag var på scouterna, kommer jag ihåg, för att jag fick välja mellan att antingen vara på scouterna eller vara hemma och se första Disneyklubben. Av någon dum anledning valde jag scouterna.
Nej, jättekonstigt.
Mycket, mycket konstigt. Jag blev aldrig någon särskilt bra scout, men jag hängde i med det ett par år i alla fall. Nej, men det var också mycket mer strömlinjeformat, alltså känns det som, med Disneyklubben. Då tror jag att Disney mer hade sagt, det här är en spekulation, men jag tror nog att då hade de nog mer sagt att det här är det ni ska visa. För det var ju Luftens hjältar ganska mycket då, Piff och Puff och Kattens svinpäls, men och så var det väl en del andra filmer.
Darkwing Duck gäster. Var det väl också?
Darkwing Duck kom senare och det blev ju lite kontroversiellt.
Det minns jag. Var det något barn som dödat barn i England eller något
sånt?
Ja,
i Norge också.
Norge,
ja, det var en väldigt sorgsam historia och det tror jag bland annat skylldes på Darkwing Duck, men också på Power Rangers som gick på TV3.
Våldsamma tecknade filmer.
Ja, precis. Ja, alltså, ja, det är ju verkligen att Darkwing Duck som ser det som våldsamt, det är ju lite svårt att tänka sig. Men det tyckte man då, så det slutade visas. Jag tror bara att de kom igenom halva serien här i Sverige. Lite den frustrationen jag kände när jag kom när Nintendo-magasinet la ner mitt i någon sån här Link och Zelda tecknad serie som jag tyckte var jättespännande.
Mm-hmm.
Då lades Nintendo-magasinet plötsligt bara ner. Jag fick aldrig läsa fortsättningen.
Men det var det en svensk eller serie den här?
Nej, det var en japansk serie.
Så du hade kunnat kolla upp den i efterhand?
Ja, och det tror jag att jag kanske eventuellt har gjort också. Eller jag har sett det var den där serien, jag skulle kunna beställa den. Så det, där har jag bara mig själv att skylla idag. Men nu mår jag inte så dåligt över det. Det var värre då när man helt plötsligt bara, det kom ingen nytt Nintendo-magasinet. Det kom bara besked. Jag vet inte ens om det kom något besked om att man hade lagts ner. Det bara kom inte. Det var frustrerande. Men det är också så här skoj tidning att bläddra i idag. Man kan se vad man kunde ta betalt för innan internet. Liksom spelnyheter, spelrecensioner, speltips.
Mm.
Idag hade det inte funnits någon marknad för en sån.
Ja, men det var väl ganska nyligen tidningen Level lades ner. Så de har ju ändå hängt sig kvar rätt länge.
Ja, ja, ja.
Jag har också vissa såna här obskyra minnen som jag... Alltså, på den gamla tiden när jag bloggade, det var lite ett förhistoriskt arkivsamtal också. Då gjorde jag lite såna här, la ut några wobblers då, okay. och frågade dem. Det var dels en dansk, har jag fått reda på efterhand, tecknad film som heter Nikolaj.
Det här känner jag igen.
Som gick på någon slags sommarlovsmorgonsprogram. Ja. Nikolaj Olsens hemliga liv.
Ja, det här känner jag igen. Den kan nog ha gått i repris några år senare.
Finns ganska lite information om det på internet.
Mm.
Men någon som skrev då att det var Werner Vape Olsen, en dansk serietecknare som gick under signatur Wow, alltså W-O-W. Som även tog över, han tecknade då Felix, tog över den av Jan Lööf.
Jaha.
Och tecknade även Stålmormor och en massa annat. Men han har nog gjort character designen till då Nikolaj Olssons hemliga liv. Men han sjöng, han blev rockstjärna eller popstjärna i ett avsnitt.
Mm-hmm.
Och den sången som han framförde då, den har jag haft på hjärnan sen 80-talet. Och den gick så här, Scooby-Dooby-Dabba. Scooby-Doo-a, Scooby-Dooby-Dabba, Scooby-Doo-a, Scooby-Dooby-Dabba, Scooby-Doo-a. Och sen kanske det var någon Scoop, 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 Scooby-Dooby-Dabba.
Ja,
så vi gick runt och sjöng på den.
Har du använt det någon gång? Det borde du ju sampla.
Eftersom det är så svårt att få tag på, men kanske...
Sjunga den själv.
Werner, Vape Olsen eller någon annan kommer och vill ha pengarna.
Ja.
Men det var också en annan tecknad film som hade två fantastiska signaturmelodier. En som då kom i början och en som kom i eftertexterna. Alltså introvignetten och eftertexterna. Kommer du ihåg Juppie och Pocko?
Nej, det är nog före min tid.
Det gick också för mig på något sånt sommarlovsprogram. Ja. Alltså de här sommarlovsmorgnarna, det var väl så här väldigt tidigt. Ja. Lite som så här, i USA är det mycket snack om Saturday Night, eller Saturday Night Morning Cartoons, liksom att på lördagmorgonen. Men det är väl så här, när föräldrarna vill sova ut så visar de tecknade film för barnen liksom på morgonen.
Det verkar ju vara mångas främsta minne av Palmemordet som är i rätt ålder. Om man har lyssnat på Palmemordspodden.
Jag är en av dem.
Att inte sen, helt plötsligt var de tecknade filmerna inställda den här morgonen.
Ja. Och det var det jag och många andra var väldigt upprörda av. Jag kunde inte bry mig om någon politiker liksom. Men,
Olle,
vad heter det? Nej, jag visste inte vem det var. Men jag var väldigt sur för att jag inte fick se tecknade film den morgonen.
Mm.
Men jag minns det, för den mysiga känslan att gå ner liksom till tv-soffan, ta med sig täcke och liksom sätta och vänta in där. De visar en sån klocka. Liksom,
man hörde någon liten fånig låt under det att de visade klockan. Eller någon radioteater var det. Tordyven flyger i skymningen tror jag aldrig att jag har läst. Utan jag hörde den bara som radioteater med sådana klockan tickade.
Men de kör fortfarande med det. Både jullovsmorgon och sommarlovsmorgon kanske.
Alltså, jag tror att de lade ner jullovsmorgon för något år sedan.
Man julkalendern i och för sig som är barnprogram för. Det är lite...
Nej, men det var ju en stor grej för mig också. Mm. Det här med att gå upp tidigt. Mina föräldrar var ju för ganska, inte på vintern kanske lika mycket, men på somrarna var ju de igång också. Då gick det kanske ändå lite senare. Så där, men det var efter 9 någon gång. Men det var ju otroligt häftigt, för där kunde man ju få se mycket skojiga program. Och Även kunde inramningen vara ganska kul. Det var ju några som, alltså, Fredrik Granberg, Peter Schettman började ju där mer eller mindre.
Jo, men där sa, de sa tidigt
91 där. Och det var, där var, det var väl typiskt ett sånt där. Solstolarna var väl något liknande också, att även vuxna började kolla. Dels fanns det mindre konkurrens, men det fanns ju sånt som tilltalade dem. Jag kommer ihåg att på fredagarna i Peter Schettman och Fredrik Granbergs program så fanns det att Granberg spelade rollen som tjejexperten genombussig Bert.
Det minns jag också.
Ja, genombussig Bert show. Och jag kommer ihåg att jag det här säger att det här genombussig Bert show gick ganska sent i programmet, så att det gick kanske framåt 9:45 någon gång. Och att jag den morgonen hade någon morgon hade skulle vara hos tandläkaren och få något fixat. Och min tandläkare lagade bedövning, lejonbedövning, och det här var vid 8 eller någonting. Och sa att ja, nu får du inte äta något förrän efter genombussig Bert show. Och då tyckte jag var jättehäftigt. Var är det en vuxen som kollar på det här också? Men det var ju det. Det var ju lite cheeky sådär. Det var ju lite fräcka skämt på ett sätt som hade varit jävligt känsligt idag. Men som inte var så känsligt då. Det var inte så mycket som jag tror var känsligt på det sättet när det gällde barn. Det var väl kanske sprit och judeskämt, jag vet inte.
Ja, men sex var ju rätt liberalt då, liksom. Även i solstolarna var vi rätt mycket sexuella anspelningar.
Ja, och att det är mycket bikinibrudar och det. Det tycker jag är lite synd, att det känns som att det har blivit det som alla pratar om så fort man nämner solstolarna. För jag såg om solstolarna för ett antal år sedan, och jag hade bara väntat mig att jag kommer sitta och kalkonskratta åt det här. Kolla massa bikinibrudar och det är gubbsjukt. Sen tittade jag på det och märkte att framförallt under de här Ulla-Bella-sketcherna så satt jag ju och skrattade. Och jag kommer liksom på mig själv att när jag skrattar inte ironiskt. Nej. Jag tycker verkligen att det här är jätteroligt. Det är ju väldigt liksom, det är ju någon sorts buskis, men, och väldigt, väldigt bra buskis, tycker jag. Sen är det klart att det här liksom är bikinibrudarna, att de har en topless sjöjungfru och sådär. Man kan ju liksom bara oj, oj, oj. Men jag tycker tyvärr har det lite, det känns som man tjatar för mycket och det, om det, och glömmer bort hur jävla roligt solstolarna kunde vara ibland också.
Jo, det var ju stort. Ulla-Bella var ju liksom någonting som alla barnen imiterade på skolgården.
Det hängde i ganska länge. Det gjorde ju liksom ungar som inte ens kan minnas solstolarna, som har föddes 86-87, ärmade Ulla-Bella.
Men ja, det här Pocko och Joppy, jag måste bara, om det är någon som minns dem, för den har jag inte hittat. Det fanns, alltså när jag hade den här bloggen så var det folk som postade på YouTube, både Nikolaj då och Pocko och Joppy. Men de klippen har tagits bort från YouTube nu.
Den gamla fria YouTube-tiden. En sak som man kan börja bli nostalgisk över.
Men det var, jag läste att det var någon som skrev att det var Jan Nygren som var rösten till Joppy.
Karlsson på taket röst.
Det stämmer. Det var inte skadisen då, utan han var ju dubbad av en äldre man.
Han blir lite demonartad, Karlsson, i och med att han är en liten pojke med den här flintiga rösten.
Ja, en flintperuk och dubbad med en vuxen mans röst. Vilket det är ju ett obehagligt intryck. Men jag tillhörde dem som ändå gillade Karlsson.
Jag älskade Karlsson, men jag tror...
Det är många barn som tyckte han var obehaglig och hatade honom. Han var också väldigt dryg och svin. Liksom.
Man vill inte ha Karlsson som kompis, men han är nog min favorit av Astrid Lindgrens figurer.
Ja, han är det minst likeable egentligen av karaktären. Han blev som en George-karaktär då i Seinfeld. Liksom.
Ja,
att det är så en lite dryg loser på något sätt.
Ja, och som har liksom, ja, men det är lite det här Stig Helmer-Ole-relationen, att han är Ole. Liksom, han har någon som är svagare än honom som han lite kan, som han tycker om men som han kan kontrollera också. Jag hade dem på kassettband. Jag tror inte jag såg filmen först ganska sent, och då var det bara en röst liksom, så då var det ju lugnt. Men,
du rör ihop. En cola, choklad, foliehallon. Men Pocko och Joppy, det var de här, ni kan känna igen, om ni känner igen signaturmelodierna och hittar mer information så kontakta mig på sociala medier. Introt, det var så här. Jo, det var så här. Joppie, joppie, la 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 la. Joppie, joppie, la 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 la. Joppie, och så vidare.
Hur kan detta inte finnas på YouTube? Måste vara rättighetsgrej
också. Ja. Väldigt samplingsvänligt.
Ja, för fan.
Och sen är lite mer lågmälda eftertexter. Där det var den andra karaktären som var i fokus. Så jag sa, Pocko. Du. Pocko. Du.
Pocko.
Du.
Jag ska nog inte ha mer här varje gång. Fan vad dumt, underbart, underbart. Har vi ett Markus samtal, har några danska lyssnare som kanske kan bidra?
Jag vet inte om Poco och Joppi, nej Juppi, han var Juppie. Någon planet, alltså han var en rymdvarelse som kom nog från Jupiter då, heter Juppi.
Ah, ja.
Och sen Poco var nog då pojken, det skulle kunna vara spanskt då, att det är Poco som
såklart, ja.
Liten. Ja. Men jag vet inte vilket land det var, men det gick på någon av de här sommarlovsprogrammen på 80-talet eller tidigt 90.
Det som jag minns annars mest från, de här, från just de programmen, Sommarlovsmorgon, det är också sånt där. Ibland fick jag lite för mig att SVT bara slängde in allt random som de kunde hitta på någon tv-mässa för någon billig penning som inte visste vad de skulle göra av. Jag kommer ihåg att de visade ett program som var gjort av några norska, ett norskt program, norska tonåringar som alla var söner till sälfiskare. Och det här programmet handlade om hur bra det var med sälfiske. Och hur liksom alla jävla djurrättsaktivister var dumma i huvudet. Och, ja, och det var verkligen det här, liksom så här riktigt dåliga argument.
Klusalklubbar.
Ja, men verkligen. Och det var riktigt dåliga argument av den här typen. En av pojkarna fick liksom stå och klyva ett äpple. Och då kom en annan pojke. Åh, ett äpple har väl också känslor, din kallblodiga mördare. Och, sånt där. Och det är verkligen. Tänkte, det vore kul om SVT sänder idag. Ja. Skulle kunna vara som en bizarr happening. Bara, nu gör vi det här för att se hur folk kommer reagera på Twitter.
Jag tänkte på det här med, det bara dök upp mitt huvud med fyra gånger V och fasa. Minns du det?
Ja, vagt.
Alltså jag minns det som att redan som barn var det någonting av det sämsta jag någonsin sett. Att det var så otroligt dåliga barnskador, säger du.
Oh, du, den är ju...
Jag minns repliken.
Illa.
En apa tog min väska. Nej. Joho, en brun apa.
Och man redan då, fast som barn köper man ju lite vad fan som helst.
Så det, men det var mycket som barn, ja, alltså mycket som barn som jag tyckte, som jag liksom köpte. Men det var mycket som jag tyckte var dåligt också, som jag redan då tyckte var bä och störde mig på liksom.
Ja.
Jag störde mig till exempel, alltså så här, jag gillar, jag kollar alltid på Batman, alltså den här Adam West och
spelfilms
eller alltså Batman and Robin med var det 60-tal kanske?
Ja, det är det väl. Och de gick ju 100 gånger. Ja. Känns
och jag fattade inte ironin i dem. Så att jag, då tyckte jag det var dåligt manus. Liksom. men jag störde mig väl lite på liksom, på Hike och sånt också. Man tyckte han, Bengt Alsterlin tyckte jag redan som barn var löjlig. Liksom. Jag och min brorsa gjorde narr av honom och härmade honom. Och sådär.
Hur medveten är han om det, undrar jag?
Att han är
lite stel och...
Jag tror han är rätt medveten om det faktiskt.
Han har nog kanske gjort det till sin grej, jag vet
inte. Han gör ju fortfarande sådana klipp på internet idag, på någon slags webb-tv-grej. Alltså han gör sina hikes då, som är som lifehacks, fast hikes. Och de funkar mer eller mindre uselt, hans... Ja. Hur man liksom gör en avokado mjuk i ugnen och sånt. Det har blivit väldigt kritiserat, det YouTube-klippet.
Det är liksom inte korrekt, han fuskar.
Jag såg det på internet och tänkte att det här låter jättebra. Mm. Och sen läser man YouTube-kommentarerna. Det här funkar inte alls, skriver folk.
Men det är bra ändå att han lär ut dem där. Jag kommer ju annars mest ihåg de här sommar- och sol-videosen. Det var ju så att programmet avslutades med att Sven-Erik och Ingvar från Sven-Ingvars gjorde Sommar och sol, den här låten. Sommar, sommar och sol. Med en barnkör.
Just det.
Och det var ju samma klipp år ut och år in. Det dröjde väldigt många år innan de bytte. Och bland oss kids kommer jag ihåg att det uppstod en viss mytbildning kring de här barnen. Det har väl till och med gjorts någon dokumentär om det, tror jag. Eller
jag har också fångat sett vad de gör idag. Att det är någon...
för det var, framförallt minns jag att en polare till mig, han var så jävla nöjd med att han hade liksom fantastisk info. Kolla den där killen där, han är helt CP. Jag är helt säker på det, han är CP. Han är CP. Det tyckte man var jätteroligt när man var 8-9 år.
Apropå det så också en klassisk tv-program var ju det var ju inte cerebral pares utan det var Downs syndrom.
Ja, Joel-bitar.
Joel-bitar.
Ja.
Jag försökte göra lite research. Det verkar som att han lever fortfarande.
Ja, för jag kommer ihåg att Joel. Det ryktades om att han var död redan när jag var i tonåren, men det visade sig tack och lov att det inte stämde.
Nej, han verkar leva.
Jag tyckte de programmen var ganska kul. Jag har inte sett om dem sen dess.
Jag minns det som ganska tråkiga. Jaha. Men eller det var ju... Ja, de var ju väldigt udda och speciella liksom. Att det var ju vardagsrealism. De skildrade en pojke med Downs syndrom så vardag ganska mycket. Ja. Men det kunde vara bara att han gick i en kyrka och slog lite i dörrarna liksom i 7 minuter. Mm. Och så fick man se det. Och så.
Det kanske är, jag minns inte. Jag tyckte att det var ganska skojigt då, men jag har inte sett om det, som sagt. Men det är den här famösa signaturmelodin som fortfarande
vevs. Ja, den citeras ju och skämtas om väldigt mycket fortfarande. Kommer du ihåg vad du gjorde? Vad du gjorde
förra
sommaren?
Kommer du ihåg hur det var förra
så
sommaren?
Är det.
Kommer du ihåg? Ja.
Min storebrorsa, när vi snackade om gamla barnprogram som vi minns, så berättade han om att han såg någon tecknad film där det var en maskin som ballar ur och skjuter ut klibbiga munkar. Alltså donuts ja, som vissa kallar dem.
Ja. Det heter ju munkar.
Ja, det tycker jag också. Ja. I Göteborg säger man donuts. Och munkar då är skumbollar. Alltså choklad, sådana här skumraketer liksom. Eller såhär mums-mums. Det säger man munkar, kallar man det.
Ja, i Skåne Göteborg säger ni ju bullar om små frallor. Så att,
ja, vi säger om sådana mums-mums som de kallar munkar i Göteborg, säger vi choklad... Nej, gräddbullar säger vi av någon jävla anledning. Det är inte ens grädde i dem, det är vispad äggvita.
Men förvirringen är total där.
Ja, och bullar också. Ja, det är så konstigt.
Ja, han har skött donuts, eller munkar.
Ja, så munkar att, om det är någon som har sett det, en tecknad film på 80-talet eller tidigt 90-tal med en maskin som ballar ur och fukar och klibbiga munkar, så hör av er till mig på sociala medier.
Jag hade ju en sån som jag ganska länge trodde att jag hade drömt. Eller bara drömma, för att det var ett program som gick när jag var... Som, jag minns bara att det innehöll en tant som skrattade väldigt liksom fruktansvärt skratt, och att det var som en sån här gammal häst och vagn som åkte runt i ett modernt Stockholm.
Oh, yeah.
Och det här testade jag på folk, och jag hade ett annat, det var ett gäng trillingar med också, liksom identiska.
Det låter vagt bekant.
Ja, och när jag testade det på folk så var det, jag fick alltid bara nej, vad ingen som kommer ihåg. Till slut av en ren slump så upptäckte jag att jag hade inte drömt, utan det var ett program som heter Laras långa resa som gick 1991. Och jag kollade lite, och när jag sen då äntligen hade titeln så googlade jag det. Och då fick jag bara upp träffar av typen, är det ingen annan än jag som kommer ihåg det där skitkonstiga programmet? För det var då Lissi Alan, gammal skådis från Hasse och Tage och Povel Ramel. Otroligt bra, sorgligt bortglömd performer. Som då spelar en gammal tant som då åker runt i 80-talets Stockholm häst och vagn och letar efter sin hund. Som har blivit stulen av den onda satmaran som spelas av Mona Seilitz.
Mm.
Som då dyker upp lite då och då. Skrattar. Och så är det just det är lite spooky. Och det är liksom, det är verkligen David Lynch fast för små barn. Jag tror de sålde in det till och med som en rysare för de minsta.
Ja, men det gjorde de för med Joppe. Rädda Joppe död levande. Och det tyckte jag faktiskt var läskigt.
Ja, men den har jag också sett om som vuxen och tycker att det är ju lite mer skojigt du där med Lennart R. Svensson som ska, hela tiden ska rycka ut.
Men det kommer de sa till och med, en rysare för de allra minsta i liksom trailern till det.
Ja.
Och det var ju så skräckmusik. Och...
Just det. Ja, det var det. Vänta, Joppe, det var den levande. Ja, men just Laras långa resa såg jag ju då om. Mm. Det finns lite bitar och det finns på YouTube nu. Och det är verkligen, jag blev skiträtt även som vuxen.
Ja. Men jag kommer ihåg, jag gick runt lite som tonåring och var frustrerad för att just av sådana anledningar att är det bara jag som minns det här?
Mm.
Det var en grej då att McDonald's hade haft skogsbärs milkshake. Det var liksom en limited edition grej. Det var det bara jag som minns. Det var ingen som sa, nej det har de aldrig haft.
Det måste vara jävligt limited.
Ja. Och sen var det då också programmet 1-2-3 med Leif Loket Olsson innan Bingolotto.
Var inte det sen en del av, fanns inte det momentet som en del av Bingolotto?
Nej,
eller?
Jag tror det var ett eget program. Alltså, Leif Olsson innan Bingolotto startade så fanns ett program. Och jag minns att det var ett band då som spelade en låt när de skulle ha något segment i tv-programmet som var liksom en alfabetslåt som var en sån. A är en apa, B är en björn, C är en cirkel, den har ingen hörn. D är en docka som tycker om skoj. Och så vidare. Och när jag googlade den texten så fick jag upp då... bandets hemsida som hade gjort den låten. Detta var jättelänge sedan, och de skrev så här: ja, men vi gjorde den här låten som spelades i 1-2-3 med Leif Loket Olsson. Men det känns som att den tv-scenen är helt mörkad. Jag såg liksom en dokumentär, TV4 visade en dokumentär om Bingolotto. Då tänkte jag så här, ja, men nu måste de ta upp 1-2-3. Nej. Inte ett ord om 1, 2, 3. Det var liksom ändå Bingolottos historia. De
kanske skämde så mycket.
Ja,
jag vet inte.
Jag
jobbade på Nyhetsmorgon när de fyllde 20. Och då fick jag lite så ansvaret att ta fram knäppa klipp från TV4s, eller från Nyhetsmorgons 20-åriga historia.
Ja.
Och då var det vissa saker som det faktiskt blev censur på.
Mm.
Jag hade hittat ett liksom jättecringigt men samtidigt rätt kul klipp med David Batra när han precis hade släppt sin bok med insändare.
Just det.
Eller, nej, han hade inte ens släppt den. Den skulle släppas någon dag senare.
Mm.
Och då var det en tant som hade blivit arg på att David hade gjort den här boken innan den hade kommit ut och skrev en arg insändare om den här boken om arga insändare. Och då måste det ha varit någon på Nyhetsmorgons redaktion som kom på att fan, henne ska vi ha med på länk. Och de hade inte förberett Batra på det här, utan liksom det var ju någon som skrev negativt om, ja, jag såg det där. Ja, men det är ju lika bra med direktkommunikation, så här kommer hon, och så var hon med på telefon.
Mm.
Och det kunde ju ha blivit jätteintressant. Det var bara det att tanten visade sig vara en tokig rasse. Som började liksom så här bara att, ja, David, nu pratar du ju visserligen skånska, men man kan ju inte ta ifrån dig ditt utseende. Du företräder ju en attityd som är vanlig bland de som är lite mindre bleknosiga än vad vi är. Och man ser liksom på programledarna hur de bara, shit, och David Batra tar det dock väldigt bra. Och bara så här, ja, jo, jag är skånsk indier, det är en ganska liten minoritet. Så där. Men det, när jag tog fram det här måste vi köra igen. Och ni bara, nej, helvete, det här ska vi bara glömma. Men alltså, det kanske är så. De kanske TV4 vill mörka att 1, 2, 3 någonsin har existerat.
Ja, det är inte helt omöjligt.
Men vad har vi har inte pratat om, alltså för mig var ju också...
Det är ju jättemycket. Vi kommer alltså, det var ju vissa som har eftersökt en del 2 av Seinfeld. För vi kan det här kommer ju absolut...
Nej, för helvete.
Det här skulle vi kunna hålla på 10 avsnitt utan att bara skrapa på ytan.
Oh, men vi måste ju nämna, eller jag måste i alla fall nämna Alexandersson Duyers produktioner. Alltså dels Tårtan, men också Dr. Krall. Och för min del kanske framförallt privatdetektiven Kant. För det var ju Tårtan, Dr. Kall kommer nog kanske lite fler ihåg. Men privatdetektiven Kant var ju en lite mer vuxen serie. Och jävligt weird.
Det minns inte jag.
Nej, alltså det är han som spelar Frasse i Tårtan. Han heter Christer Broberg.
Är det? Ja. Jag fick fram att, men Jan Lööf, spelar inte han någon karaktär i Tårtan?
Nej, i Tårtan är han med, ja. Men han är också med, och han är med i en liten...
Och det är inte han som är Frasse?
Han är Janos. Mm. Det är kul att de heter Janos, Hilding och Frasse.
Just det, Jan Lööf, Janos.
Man får ju liksom tänka där, hur tänkte deras föräldrar? Nu ska vi döpa våra barn till Janos, Hilding och Frasse. Det är lite rolig tanke i sig. Nej, men Lööf är med där och han är med i en liten roll i Dr. Krall. Men sen tror jag att han tackade nej till alla anbud efter det. Han gjorde Skrotnisse istället. Men privatdetektiven Kant, Christer Broberg, då, han kallar sig för Farbror Fläskkorv.
Mm.
Och har haft en så här musikstudio för barn i hur många år som helst. Han har det inte längre, men han hade det väldigt många år.
Det låter snuskigt, Farbror Fläskkorv.
Ja, lite så. Det finns en backstory till det där också, som var någonting om att han skulle skrämma bort tjuvar och skrev att här bodde Farbror Fläskkorv. Kommer inte ihåg exakt, men min flickvän och många som är liksom från innerstad Stockholm.
Apropå det med så här vissa sexuella anspelningar, så tänker jag på skivan Rajtan Tajtan med Finn Zetterholm, där han sitter med väldigt mycket barn i knät och sätter skivan Rajtan Tajtan.
Särskilt som Finn Zetterholm har gjort de där folklor och snusgrejerna. Nej, men i alla fall, han spelar då en privatdetektiv som heter Kant, som i början av
K-A-N-T.
Ja, precis. Inget annat.
C-U-N-T.
Verkligen inte. Men som i början av serien då är liksom en tuff, så här, vad ska man säga, Raymond Chandler, Philip Marlowe-deckare liksom, som är jättealkoholiserad. Och
det är ett barnprogram.
Det är ett barnprogram, oh, ja. Och han sitter på sitt kontor och muttar lite så här.
Men hade de sprit i bild då?
Ja, det är tydligt att han dricker sprit. Han är alkoholist, det är ganska tydligt med det. Men det är samma sak, Dynamit-Harry i Jönssonligan är också alkoholist. Och det gjordes det ju ingen... Men. Liksom det är ganska uppenbart att han är det. Nej, men och han får ett uppdrag av Ted Åström som spelar en mystisk typ då, och så slutar det hela med att Kant slutar som privatdetektiv och blir psykiater istället. Och så ger han folk psykoanalys istället för att slåss. Och det här är inspelat på Meijer-ateljéerna som låg på Västmannagatan i Stockholm, och det var alltså ett gammalt konstgjuteri som hade stått tomt i typ 10 år, för det kunde hus göra i Stockholm på den tiden, som då Alexandersson Duyer fick hyra för typ 100 kr i månaden. Och det var liksom riktigt skitigt, smutsigt, dammigt, och då utgick de från de här rummen och filmade i. Och det var ju ett sånt där program som jag verkligen känner, de som kommer ihåg det idag är liksom alla människor som jag verkligen svänger med och tycker är kul. Och så var det ändå, de som inte gillade privatdetektiven Kant, som bara tyckte att det var äckligt och obehagligt, de hade jag liksom inte så mycket gemensamt med. Nej. Man kan säga lite som en game changer, för att använda en arkivsamtal där.
En vattendelare med kanske.
Precis, vattendelare. Och det kommer jag att tycka var ett oerhört häftigt program. Och hela den liksom estetiken. Men jag även naturligtvis tårtan. Tårtan tyckte jag nog var lite läskigare, för att det kladdade så mycket med mat. Och det har jag fortfarande lite sådär. Jag har svårt fortfarande att se småbarn kladda med mat. Jag tycker att det är lite obehagligt. Det är liksom filmer och serier som jag tyckte jättemycket om när jag var liten. Väldigt konstigt. Men det känns som att det kanske grundlade någonting. Eller så insåg jag bara där och då att jag var en av dem som gillade det här märkliga.
Jag tänkte på det när du snackade om agent. Eller så här privatdetektiv då, med snygg estetik.
Mm.
Tänker jag på lösfallet för kommissarie Snook. Mm-hmm. Det gick också på något sånt här sommarlovsmorgonsprogram.
Ja, det här känner jag. Just, man fick ledtrådar, eller
1988,
hur?
1988,
ja. Ja, för det gick i repris då på min tid, måste det ha gjort.
Ja, man fick ledtrådar, så ska man själv lösa fallet.
Ja.
Det är då en italiensk tecknad film som heter Ispettore Nasi.
Ja, alltså, Snook.
Men det fanns ju även någon privatdeckare som heter Snoken.
Mm,
som var någon sån här, men det var för lite äldre.
Det var ju för lite äldre, men det finns ju en koppling där. För att delvis gjordes ju den serien av Leif Krantz. Mm. Som gjorde de här klassiska Kråkguldet och Kullamannen, inte minst. Men sen också Ärliga blå ögon.
Och även Robert Sjöblom, som var programledare i Lördagsgodis, var med i Snoken.
Han var med
Snoken.
I Snoken, och han var också med i en särskild barndeckare som hette Folke Falköga. Som gick när jag var 7-8 år, som jag tyckte var väldigt spännande och läskigt. Det kan nog ha bidragit till deckarintresset på den tiden också. Det kommer jag ihåg, han spelade huvudrollen där. Jag undrar om Robert Sjöblom någonsin har nämnt så mycket i en podd som han har gjort idag. Det är inget fel på det. Jag tyckte han var en jäkligt bra skådis. Bra röst och lite speciellt utseende. Sådär.
Mm. Nej, en annan favorit som... Vi börjar få lite ont om tid.
Är det så? Ja. Mm.
Men som jag tyckte var det bästa från min barndom kanske. Som Ebba och Didrik.
Just, ja. Den var ju fruktansvärt bra också.
Mm. Jag kom 1990 och... Den såg jag om faktiskt i vuxen ålder och den höll fortfarande.
Det tycker jag, men den håller definitivt. Alltså han Schilt är väl som har gjort den. Han är ju oerhört liksom...
Han har regisserat, men manuset är skrivet av hans fru.
Nej, det vad heter hon? Kristina Olofsson. Vad heter människan? Det här är ju jätteskämmigt. För en gång skulle nämna vi en kvinna och då kommer inte ihåg vad hon heter. Det är ju jätteskämmigt. Men hon gjorde, samma team gjorde ju sen serien Glappet. Just som är det. Väldigt viktig för min generation. Det är jättemånga som har... sett Glappet, det var liksom en definierande upplevelse där 97 när den kom. Jag tyckte den var
Jag blandade ihop det med Doxedrängenskaparna.
Just det. Men han gjorde ju också där kanske inte hon var inblandad, men han gjorde ju också den här serien Xerxes som kom några år tidigare.
Ja, den har inte sett.
Jag har inte sett den. Den var ju för jäkla häftig, för den är jättehärlig att se som tidsdokument idag. Mm. Det är Benny Haag som spelar huvudrollen. Och den är jättekul att se, för att jag såg den inte då naturligtvis. Jag såg den kanske 94-95 när den gick i repris. Och nu när jag såg om den som vuxen så insåg jag att med under de åren så hade serien från 88 till 94 hade serien hunnit bli totalt inaktuell.
Mm.
För Xerxes är Xerxes går till Arbetsförmedlingen och får jobb direkt. Xerxes är jätteorolig för att behöva göra lumpen, vilket liksom på den tiden var skitsvårt att komma ur ifrån. De går och äter på klock hela tiden. Klock fanns visserligen kvar när jag var liten, och det är inte bara det, man får det som röka på klock.
Oj.
De sitter och röker konstant på klock. Det finns askfat på klock till och med. Och han får gå upp till så här, vad heter det, vapenfriverket och hålla någon lång utläggning om hur mycket rasta han är och att han därför inte vill göra lumpen. Den kanske inte är så aktuell så, men den är jävligt skojig som tidsdokument.
Jag minns när jag var på ett av mina få besök på klock. Det var när jag var i Stockholm och
det fanns besök. Ett nere på Regeringsgatan, kommer jag ihåg.
Ja, men det var nog där vi var. Ja. Men då hade de en tv-skärm där de visade en trailer för Hajen som visste för mycket.
Ja.
Som gick på bio, som var bioaktuell då. Och min nästkusin Jonathan Hirschfeldt pekade på skärmen när det kom ut en rånare i rånarluva i trailern och sa: "Det där, det var en ninja."
Det var dumt. Får jag bara trycka in en liten anekdot om hinner vi det innan vi slutar här. Nej, men nu just på det temat. Jag har en polare som är från landsbygden och som en gång var i stan och gick in på en skivbörs för att handla skivor. Mm. Och då får han syn på att ovanför disken så hänger inramat singeln med ledmotivet till Hajen som visste för mycket, haj, haj, haj.
Mm.
För typ 50 spänn eller någonting.
Och det var mycket på den tiden.
Det här är 00-tal. Mm, så det är långt efter min nyleran på det sättet. Och han kommer, ja men jag har en polare där hemma som samlar på Galenskaparna skivor. Så jag kanske ska köpa något av honom. Så han ringer upp polaren och bara, men den har jag, men i väldigt dålig skick. Vad är det för skick på den där då? Ja, det är mint. Mint? Ja, men absolut, köp den. Nej, jag pröjsar 50 spänn, lugnt. Så min polare, han går fram till kassan och bara, jag skulle vilja ha den där hi där uppe. Och killen i kassan bara, ja, kul, jättekul. Vill du ha något? Nej, men alltså jag vill ha hi den där. Ja. Jo, jag fattar. Men kom igen, sluta skämta. Vad vill du ha? Och bara, men jag vill ha hi. Menar du allvar? På riktigt? Ja, det gör jag. Fan också. Så ropar killen in på laget. Du, Benny! Det är någon här som vill köpa hi-hi-hi-singeln. Mm. Och Benny kommer ut och bara, är det sant? Ska han köpa hi-hi-hi-singeln? Okej, fan vad kul. Du får ju betala. Så säger han till sin kompis i kassan. Du får ju betala den där hundringen till mig sen.
Mm,
man hade vadslagen att de skulle hänga upp hi-hi-hi och se om någon någonsin köpte den. Så han torskade. Surt förvärvade pengar. Oh.
Vi kanske avsluta på den anekdoten.
Den om hi. Ja, den hade jag inte trott att jag skulle berätta när jag vaknade i morse.
Ja, det kan vara inte så mycket med barnprogram.
Nej.
Vi kan droppa lite namn. Ebba och Didrik, skadisar och sånt som har gått vidare. Micke Lindgren som nu jobbar med Grotesk och Svenska Nyheter och sånt var ju en av skadisarna i den. Det var ju han, Johan Widerberg.
Ja.
Mamman spelades av den eviga mamman skådespelaren.
Just det, och hans Sugarman filmmakaren Ben Jelloul var ju också med där. Det var de som rivaliserade.
Susanne Reuter hette hon, mamma skådespelaren.
Just det, mamma skådespelaren. Just det, men de rivaliserade kring henne då. Johan Widerberg har aldrig sett Ebba och Didrik. Vi gjorde några sådana svenska tv-historier om den. De intervjuade honom och han var så där, jag ville ju verkligen inte vara med. Den hade börjat som radioserie.
Är det sant?
Ja, och då hade han gjort rollen. Och sen när de skulle göra tv-serien så var han bara, nej men jag vill absolut inte, jag ska inte stå framför kamera. Men de var så insisterade på att det är dig vi vill ha, det är du som är Didrik. Och till slut ställde han upp för han var så skoltrött. Han ville inte gå i skolan, tänkte han, då blir det där bra att göra. Men han, som han beskriver, tyckte han att det var skitpinigt att sitta där och spela piano och sjunga och yrvra virvelflicka och sånt där.
Ja,
och att han aldrig har sett
serien. Han tyckte att det var, han var ju den åldern där man tyckte allting var pinsamt och han spelade det väldigt bra.
Ja, det är nästan hans crowning achievement. Det är ihop med att han som bebis är med i Mannen på taket och får blöjan bytt av Sven Wollter. En sån sak.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Fredrik av Trampe.
Fullbordat samtal.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.